Men jag tror inte att jag hoppas att man ska kunna börja ändra på människan att gå in i deras hjärna. Där har vi ju sen riktigt stora hotbilder när den här teknologin ska hamna i händerna på fel människor. Så att, jag menar, om det nu är rätt så lätt att manipulera människor så skulle det ju bli allt för lätt då.
Vi spelar in våra upplevelser på våra telefoner. Delar dem på sociala medier som bilder och ljud. Tänk om vi kunde ta ett steg längre. Tänk om vi kunde spela in och dela våra verkliga intryck och förnimmelser. Om jag via ett chip i min hjärna kunde skicka mina känslor och mina minnen direkt till ditt chip, direkt till dig. Kunde det riva ner murarna mellan oss så vi förstod varandra bättre? Kunde det kanske lösa oklara rättsfall? Det finns faktiskt de som tror att det är dit vi är på väg. Det här är tredje avsnittet av podcastserien Framtidens människa, en serie i 8 delar, där vi den här gången kommer att koppla ihop våra hjärnor eller våra själar med datorer. Jag heter Viktor Granö och jag sitter i Julia Korkmans vardagsrum i Härtonäs. Hej på dig, Julia.
Hej.
Du är docent i rättspsykologi, om jag fick det rätt.
Yes.
Det här, om vi börjar i framtiden, om du tänker på det i ditt arbete med psykologi, så hur skulle du säga att framtiden kommer in, eller kommer framtiden in där i de frågorna som du arbetar med i din forskning till exempel?
Visst, och jättemycket har ju ändrats otroligt snabbt under de senaste decennierna som med internet och hela den här revolutionen, men å andra sidan är ju människan väldigt långt densamma och vi styrs väldigt långt av samma rätt så grundläggande känslor och ganska sådana, vad ska jag säga, primitiva beslutsfattningssystem trots att teknologin runt oss förändras. Så jag tror att trots att teknologin ändras är det väldigt mycket som kommer att hållas lika och väldigt många av de problem vi i framtiden kommer att ha är sådana som vi är bekanta med redan nu. Till exempel just det här att människan har svårt att fatta rationella beslut i frågor som är känslomässigt relevanta för de som väcker mycket känslor.
Ja. Vill du helt kort berätta hur ditt arbete som rättspsykolog ser ut? Vad innebär det?
Det skulle ta ganska länge. Alltså ja. Väldigt många olika arbetsuppgifter för tillfället. Men jag arbetar både som forskare vid Åbo Akademi och är en av ledarna för en rättspsykologisk forskningsgrupp där vi, eller mina primära intresseområden är människans vittnesmål, människans minne från ett så här rättsperspektiv kan man säga. Och hur man bäst kan få fram tillförlitliga vittnesberättelser och vittnens minnesbilder. Och sen har jag arbetat väldigt mycket med att undervisa och utbilda rättssystemet och poliser och andra. Och sen jobbar jag också helt konkret med en del fall som expert för rätten till exempel.
Alltså inför rättegångar?
Inför rättegångar.
Och handlar det då just om frågor om minnen? Om vad
det är nog det jag är mest intresserad av och kanske mest har gjort mest forskning inom. Ja.
Bra, vi kastar oss över minnen, människor och maskiner. Alltså den här kopplingen mellan hjärna och dator, hjärna och maskin har gjort på det området det skett för mig åtminstone förbluffande framsteg under de senaste åren. Enligt vad jag har läst, till exempel har man kunnat börja styra möss med joystick. Sen så har man kunnat koppla kameror till synnerven på människor som inte har öga så att de kunde få enkla synintryck. Fortfarande väldigt enkla sådana, men i varje fall man kunde få synintryck från en digital kamera rakt in i synnerven eller via synnerven. Kopplingar sker. Och vi ska lite zooma in här på en forskare som heter Miguel Nicolelis. Nu har jag tappat anteckningen om vilket universitet han arbetar vid, men det kanske inte är så jätteavgörande. I varje fall världscupen i fotboll Sao Paulo 2014 startades med en kickoff. Jag kan inte fotboll så jag tror det startade med en kickoff. I varje fall så sparkades bollen iväg av en man, vilket ju sig alltid sker. Men det speciella här var att det var en förlamad man som sparkade bollen med hjälp av ett exoskelett, det vill säga ett skelett byggt kring hans kropp som han styrde med från ett chip som var inkompetens hjärna. Så en förlamad man kunde med hjälp av en chip hjärnan kopplat till ett exoskelett sparka iväg bollen. Det tycker jag är ganska
imponerande.
Häpnadsväckande. Vi ska komma in på vårt fält idag, nämligen minnen och själsrörelser, känslor och det här upplevelser via ett citat av denna samma forskare Miguel Nicolelis som hade gjort det här underverket. Han säger så här: alla dessa neurovetenskapliga genombrott kommer i det långa loppet att ge upphov till hjärnnätet, brainnet på engelska, som är den nästa fasen i internets evolution. Istället för att överföra bitar av information kommer hjärnnätet att överföra fullständiga känslor, sinnesintryck och minnen. Julia Korkman, vad är din reaktion på det här citatet?
En sak är att känslor, minnen och sinnesintryck de är väldigt olika till sin karaktär. Att en sak är att överföra information som hjärnan tolkar, till exempel synförnimmelser. Där tänker jag att jag är absolut inte särskilt teknologiskt insatt, så jag vågar inte uttala mig om i vilken mån de här är sannolika. Men synintryck är ju en helt annan sak än till exempel minnen. Minnen innehåller väldigt mycket annat också. Och det att man kan överföra så att säga information till synnerv eller syncentra i hjärnan och därmed också då liksom sådana synförnimmelser som den här personen inte annars kan se, det är ju mycket möjligt, men tolkningen av dem blir ju ändå alltid väldigt subjektiv. Och jag tror att man måste liksom förstå att en människa uppfattar någonting, ser en situation, perceperar som vi säger, så är bara en liten del av det egentliga sinnesintryck. Och en rätt så stor del av det är den tolkning som hjärnan gör av de här intrycken. Och den tolkning som hjärnan gör baserar sig väldigt långt på tidigare erfarenheter som den här personen i fråga har. Och de erfarenheterna kan man ju inte, tänker jag mig, överföra sådär bara. Utan därför blir alltså sinnesintryck alltid individuella. Så även om du kan överföra någon information kommer det här helhetsintrycket att basera sig väldigt mycket på den som ser det. För att nu inte tala sen om känslor som ju är väldigt mycket mer mångfacetterade förstås. Och sen hela minnesbilder. Jag har mycket svårt att se att man på något sätt skulle kunna överföra minnesbilder från en person till en annan. Vi kan inte ens återuppleva våra egna minnen exakt så som de har varit tidigare. Utan varje gång man minns någonting så omvandlas den här minnesbilden redan hos oss själva, alltså på basen av ny information som vi har fått efter det här, eller det känslotillstånd vi just nu befinner oss i, eller en mängd andra saker, eller vad som har triggat oss att komma ihåg den här situationen. Så att det är nog väldigt mycket mer komplext än bara överföring av information, av sinnesinformation.
Så det som du säger är att steget från att kunna använda en digital kamera som man kopplar via synnerven och att människan kan få ett synintryck och använda en kamera istället för ett öga, så steget från det till att kunna överföra min upplevelse till en dator är väldigt långt. Det är det du säger.
Det tänker jag mig nog. Jag tycker att den här forskaren du hänvisar till, vars namn är
Nicolelis.
Nicolelis. Ja. Jag tänker att det var ett ganska djärvt uttalande. Han uttalade sig om väldigt många saker som är ganska olika från varandra på en gång. Och det här med att kunna överföra en persons upplevelse helt och hållet i en annan är knappast möjligt. Men jag tror ju nog att man kan komma någonstans på vägen.
Okej, men om vi det här, precis som du sa också, det här tekniska biten, det är definitivt inte min expertis och inte heller i första hand din expertis, så vi kan inte utvärdera det här, vad den här tekniken ska kunna handla om eller om den, kanske ens om den är möjlig. Så kommer vi köper nu liksom på något plan det här som man säger, att vi antar nu att det här är någonting som sker på något plan. Så vad skulle innebära att det sker? Så att spara ett minne. Vi tänker oss att till exempel nu då jag har ett chip kopplat till min hjärna. Och från det chippet så kan en dator med enormt hårdskiveutrymme läsa minne av till exempel mitt första minne eller minne av min första skola eller något sånt här. Vad skulle det innebära? Vilken information måste komma med för att vi skulle kunna kalla det här för ett sparat minne?
Du måste ha, i den situation som du försöker komma ihåg, så måste du, alltså bara sån information lagras överhuvudtaget i vår hjärna som vi har riktat uppmärksamhet till. Och det är massor som händer runt oss hela tiden som vi inte överhuvudtaget riktar någon uppmärksamhet till, och det lagras inte, registreras inte helt enkelt.
Ja.
Så att, eller det registreras för en mycket, mycket kort stund och försvinner sedan helt och hållet. Och jag föreställer mig att den informationen är förlorad för evigt. Att fast du skulle kunna på något vis återskapa den här situationen, skulle du inte kunna rikta uppmärksamhet mot sånt du inte har varit uppmärksam på i situationen. Men det du har riktat uppmärksamhet till och det du på något sätt har hållit kvar i minne genom att då bli påmind om den här situationen, eller att den har gjort någon slags sånt intryck att den lagras i långtidsminne. Så den informationen skulle då potentiellt kunna vara tillgänglig. Men problemet med sån här information som vi lagrar länge är förstås det att alltid då vi försöker dra oss, eller då vi drar oss till minnes tidigare upplevelser, så bygger vi dem på nytt så att säga. Att det finns ingenting sånt som en renodlad minnesupplevelse som man skulle kunna ta fram. Så man kan säkert tänka sig att man tar fram det väcker, att du kan överföra det väcker hos mig. Om jag minns nu min första skoldag, så kanske man då skulle kunna överföra de reaktioner det här som jag tycker mig minnas skapar i min hjärna just nu till din hjärna. Då skulle du kunna få den uppfattningen, men du skulle inte ändå få den där ursprungliga situationen. Mm. Den finns inte lagrad i en ursprunglig form, utan den ändras alltid då vi tänker tillbaka på den. Så det här är ju ett problem. Om vi då inte tänker oss att man skulle på något vis registrera en situation medan den händer och sen ta fram den 10 år senare.
Vi tar det här, den jämförelsen här nu, att om vi tänker oss att vi just via samma chip så kan samma datum med ännu större hårdskiveutrymme spela in på något sätt det som sker i realtid i min hjärna, sparas, digitaliseras och sparas på en hårdskiva. Och så har man då den här upplevelsen som kan läsas av. Så är det här, vi börjar där, är det här, på vilket sätt skiljer det här sig från att ha ett sparat minne?
No, det här skulle vara sanslöst intressant. Därför att om jag upptänker till exempel tillbaka på min barndom och mina viktiga barndomsupplevelser, så kan jag ju inte idag vara särskilt säker på att det jag minns överhuvudtaget stämmer. Eller om en person sa någonting till mig som gjorde mig glad eller ledsen, att den faktiskt sa så som den sa, eller var det bara min tolkning? Det skulle vara underbart att kunna gå tillbaka och se efter att vad var det den här människan egentligen sa? Vad hände i den här situationen? Och jag tror, eller jag är ganska övertygad om att många av oss skulle vara väldigt förvånade om vi skulle ha den här möjligheten att gå tillbaka till tidigare minnen och kunna se att vad var det som egentligen hände. Och sen tror jag att det skulle kanske också vara en sån här ögonöppnare för det att varje händelse som utspelar sig mellan människor, inte varje, men väldigt ofta är det ju så att konflikter människor emellan eller olika situationer människor emellan går att tolka från väldigt många perspektiv. Även fast man ska ha precis alla fakta. Även om vi skulle kunna titta på dem på film, skulle vi kunna säga att den här, säg pappan agerar kanske så gott han kunde i den här situationen, men det var ju uppenbart att situationen var svårt för honom. Eller att här har vi en pappa som överhuvudtaget inte är kapabel att se sina barns behov. Det här tror jag att många av oss vuxna människor har gått igenom eller går igenom under vårt liv. Annars också med de rätt så bristfälliga minnesbilder vi nu har, att man som vuxen kan man tänka tillbaka på situationer från sin barndom och se dem ur ett helt annat perspektiv än vad man gjorde då man var yngre. Till exempel, ta nu oss, vi har båda rätt så små barn. Då man själv var barn så har man upplevelser ur ett väldigt egocentriskt perspektiv. Och då man var tonåring så var man ju övertygad om att föräldrarna bara ville illa, men i alla fall tonåringsperspektiv är väldigt annorlunda. Sedan som ungvuxen kanske man börjar få en uppfattning om att alla människor har sina olika, bär på sina olika laster och har sina olika utmaningar i situationer. Och sen när man själv har småbarn kanske man tänker att de är nog ganska duktiga, de här mina föräldrar, ändå med att hantera situationer. Man får liksom med ökad livserfarenhet får man ju nya perspektiv och kan också förmågan att förstå andra människors perspektiv hör ju till de förmågor som utvecklas sist hos människan. Så att det här omtolkningen, ska vi säga, händer ju redan nu, men det skulle vara väldigt intressant faktiskt att få ett sånt här, så att säga, objektivt perspektiv. Däremot tror jag inte att det nödvändigtvis skulle vara roligt eller lätt eller göra oss alltid så där hemskt glada, för att vårt minne har ju faktiskt en sån här inbyggd funktion av att lite skydda oss. Det finns forskning på att människor ofta kommer ihåg till exempel sitt eget beteende mer positivt än vad det nödvändigtvis har varit.
Ja, precis, ja.
Och sådana saker. Alltså det kan ju hända att det skulle vara lite jobbigt också.
Men vill här ta fasta på det här ordet just sa objektivt. Så ett objektivt perspektiv på en situation. Jag tänker att om vi har en filmkamera, en videokamera som spelar in, så då är det på något, spelar in ett skeende, så då är det på något plan ett objektiv, en objektiv. Det är inte hela sanningen, men det ger någonting objektivt. Men om vi spelar in min upplevelse i realtid, så då är det ju inte objektivt.
Nej, nej, det är det ju inte. Men dina sinnesintryck, om vi bara
precis,
tänker oss att
okay,
det, är
så
liksom,
det
blir liksom som en subjektiv videokamera, att situationen ser du ditt perspektiv. Mm. Och här finns faktiskt, det är ju en jätteintressant, om jag får komma in med ett så här rättspsykologiskt eller processperspektiv, så finns det ju redan, teknologin har redan inneburit möjlighet att lite liksom komma närmare det här. Jag läste en spansk studie där man hade använt sån här VR-teknik, sån här virtual reality-teknik, för att arbeta med män som hade misshandlat sina partners.
Ja.
Kvinnor då vanligen. Och de här männen, de fick då i VR liksom uppleva hur det var att vara den, ofta är ju kvinnan med situationen mindre, att vara liksom fysiskt mindre och ha en sån här väldigt aggressiv person som är liksom hotfull och attackerande, och den hade rätt så positiva så här preliminära resultat i den här studien. Och jag tänker att här finns kanske en väg att gå. En annan sak som vi har diskuterat med mina kollegor som har forskat i ögonvittnesidentifikationer, att man kan tänka sig att man kan återskapa en situation där ett vittne har observerat någonting så exakt som möjligt, och till exempel för domare i rätten att sen kunna bedöma att, att det här avståndet var verkligen så här långt. Men vi har just diskuterat, problematiken är den att även om domaren då får precis samma synintryck, ska vi säga, avstånd, belysning och förövare eller vad du nu har i det här rättsfallet framför sig, så är det här domarens perception beroende av hens förmåga att se eller uppfatta och sinnes tillstånd och tidigare erfarenheter och så vidare. Så du kommer inte ifrån att det blir ändå förstås alltid en subjektiv upplevelse. Men den blir kanske snäppet bättre än den här, än vad vår fantasi erbjuder oss. Det är säkerligen inte särskilt realistiskt i alla fall, objektivt.
Okej, okay. Men om vi har en maskin som kan läsa av det som sker i min hjärna under en viss händelseförlopp, och så kan vi på något sätt spara det här och gå dit och återuppleva det, eller koppla den här upplevelsen och spela upp den för oss som någon slags film med alla sinnen. Men om vi har, då har vi, om vi har spelat in allt som sker i min hjärna, så är det det har inte varit alltså direkt från synnerven och från hörselnerven, det vill säga vi har inte fått liksom ljud och bild och det här känslintryck, utan, eller skulle det ens vara möjligt? Jag försöker komma åt det, att finns det något sånt som en upplevelse som är objektiv, som vi skulle kunna liksom ha som till exempel tillförlitlig information inför en rättegång? Eller om vi spelar in med upplevelse, så är det i så fall ändå lika subjektivt och lika felbart som ett minne?
Det är en bra fråga. Jag vet inte om jag kan, jag vet inte om jag kan svara på det, det där. Jag vet faktiskt inte att kanske om man skulle kunna, alltså det skulle bli väldigt jämförbart med en videokamera, om man tänker att man skulle registrera liksom det som dina faktiska synupplevelser är. Jag känner till ett fall som utspelade sig för några år sedan på Manhattan i New York, där det var vid tiden för så här väldigt aktiva diskussioner om det att polisen i USA tar till våld liksom orimligt, vad ska jag säga, snabbt då man har mörkhyade misstänkta och det här liksom inbyggda rasismen som finns, och det fanns ett stort, liksom flera fall som var väldigt omdiskuterade där oskyldiga mörkhyade människor hade blivit skjutna för att polisen hade automatiskt bara ansett att de är, eller trott att de är, utgått ifrån att de är skyldiga. Och den här diskussionen pågår fortfarande, men då var den verkligen väldigt, väldigt aktiv. Och vid den här tiden så var det en situation på Manhattan där det var en mörkhyad man och två poliser, och den här mannen blev skjuten av polisen. Och det var mitt på ljusa dagen, det finns alltså videon på nätet med den här händelsen som man kan gå och kolla in. Midtown Manhattan Hammer Attacks, för den som är intresserad. Och
där var sen två vittnen som blev intervjuade av media genast, eller genast efter den här händelsen, de alltså helt oberoende från varandra, så det säkert från olika håll. Och den ena sa att det var en man som, alltså polisen jagade en man och sköt kallblodigt ner honom. Och det andra vittnen sa att hon såg en man som polisen satt handklova på sedan sköt. Mm. Det låter ju som rena avrättningen alltså.
Ja.
Men lyckligtvis för den här polisen då, eller poliserna, så fanns det också en trafikövervakningskamera som hade spelat in det här händelseförloppet. Så att man kan se, man kan gå och titta vad som egentligen hände. Jag skulle säga att den första observationen man kan göra då man ser det, att det händer så väldigt, väldigt snabbt. Mm. Så att även fast vi som går och tittar på den här videon nu vet precis vad det vi försöker titta efter, så har man nog väldigt liten chans att skapa sig någon slags uppfattning om vad det som händer. Det går helt enkelt för fort.
Ja.
Sen visar, man kan titta på den så här i långsamt format, och då ser man ganska tydligt sen att det är så att polisen, där är en man med hammare som jagar en kvinnlig polis, och just när han är i färd att slå henne i huvudet med den här hammaren, så då skjuter den här andra polisen honom. Så det går ju väldigt annorlunda än de här vittnena ansåg sig ha sett. Och de har nu knappast haft någon orsak att börja ljuga eller hitta på.
Nej.
Utan det är deras hjärna som automatiskt och blixtsnabbt har gett en sån tolkning, gjort en sån tolkning av den här situationen som har funnits liksom väldigt nära till hans, för att det är det här berättelsen som har varit framme i media. Och det är nog väldigt långt så här vi människor fungerar. Vi har liksom inbyggda scripts för hur vi ska tolka situationer.
Mm.
Och de här ändrar ju med livets gång, med våra erfarenheter och med samhällelig diskussion. Tänk på MeToo, fast alltså situationer som upplevs väldigt olika i olika tider och kan upplevas olika, fast man har samma minnesbild. Men tänk tillbaka 20 år senare så kan man inse att det här var ju ett övergrepp, fast jag aldrig tänkte på det då.
Mm.
Så att, men i den här Midtown Hammer Attack-situationen, så den tycker jag åskådliggör väldigt fint hur liksom lite av det vi tror oss se är sånt som vi egentligen ser så bara med synintryck, och hur väldigt mycket hjärnan och våra tidigare erfarenheter och våra förutfattade åsikter eller meningar eller liksom föreställningar bygger in egentligen.
Om vi nu tänker oss att det här, till exempel nu då, vid tidpunkten för det här brottet, det här attacken, det här anfallet, hade funnits den här tekniken där man kan sätta in ett chip i hjärnan, och så kan vi gå och det här och överföra minne till en hårdskiva. Mm. Vad skulle i minne ha, och till exempel, vad sa du, det var en kvinna som hade sett det här handklovarna. Så
kvinna eller man,
ja, det spelar ingen roll, men vi säger nu att det var hon, det här vittnet, hade mindes att hon hade sett polisen sätta på handklovar och sen avrätta den här förövaren eller offret, beror på hur man ser på saken. Det här, så om det här minne hade lästs av till en hårdskiva, så hade det innehållit bilder och ljud, eller man kunde tänka sig sådär att det är att jämföra med att jag hade spelat in det på en videokamera, och sen så mitt minne är helt enkelt en där det finns videofilmer och det här ljudspår, men det kanske inte riktigt så. Vad tänker du dig att ett minne består av för slags information som kunde möjligtvis överföras till en dator?
Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Jag vet inte, så det här är helt spekuleringar, spekulationer. Men jag tänker mig att man får synintryck som automatiskt aktiverar tidigare liksom associationer till tidigare kunskap och till tidigare minnesbilder, utan att vi är medvetna om det. Så att det aktiverar antagligen en minnes liksom node, eller minnes, vad ska man säga, ett minnesspår som relaterar till det här, att just det, poliser skjuter mörkhyade, så där bara, det är det som händer här. Jag tänker mig kanske att det skulle vara enstaka syn- och hörselintryck, och så här, någonting händer där, uppmärksamhet, liksom alla sinnen på vakt, eller alla sinnen vaknar till. Och sen sån här snabb, liksom, vad är det som händer? Och snabb genomgång av den information som finns tillgänglig, de alternativ man har tillgängliga. Eller så kanske man genast fastnar bara på det där första alternativet som känns liksom mest tillgängliga, så att säga. Det skulle ju vara underbart att kunna genomföra som forskare experiment där man skulle ha då den här objektiva händelsen och kunna banda in då 50 vittnens eller åskådares minnesbilder eller minnesspår, och se att vad är det här aktiverar, och vilka saker inverkar mest på hur de tolkar de här händelserna. Och det skulle man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna arbeta då med till exempel våldsbrottslingar på ett bättre sätt än vi kan göra idag. Jag jobbar mycket med att med en sån här specialiseringsutbildning i rättspsykologi där vi har då alltså deltagare från hela rättsprocessen, alla delar, så där är domare och polis och åklagare och fängelsepsykologer och vittnespsykologer och så här. Och till exempel en av de här fängelsepsykologerna som har deltagit i den här utbildningen så sa då när vi hade handledning att många av de förövare av våldsbrott som sitter i våra fängelser är ju, vilket nu är ganska allmänt känt, uppvuxna i förhållanden där det alltid har funnits våld. Ja. Det har funnits familjevåld sedan de var småbarn. Och de har lärt sig att automatiskt registrera eller tolka nästan all fysisk liksom, närhet eller så här kontaktskapande som potentiellt farliga. Så att hon berättade om en sån session, att det här kommer liksom väldigt tydligt fram. De hade haft en sån gruppsession, vilket de ofta har med de här våldsförövarna. Och de brukar sluta med att krama om varandra. Och där var då en av de här personerna, de här männen som hade, efter första sessionen var det någon annan hand som hade liksom närmat sig honom för att krama honom. Och han var ju genast liksom framme med knytnävarna. Och han gick, liksom förstod det sen i efterhand att han alltid tolkat automatiskt all fysisk rörelse som ett sannolikt hot. Och det där kan vi veta även utan de här mikrochipperna. Men det skulle säkert möjliggöra mycket mer exakt forskning och kanske också nya behandlingssätt eller nya sätt att fundera och kanske gå in. Men sen vet jag inte riktigt, kanske man skulle kunna gå in i hjärnan och justera saker, men det är förstås, där skulle säkert finnas en väldigt lång rad etiska problem. Jag tror inte att jag hoppas att man skulle kunna börja ändra på människan att gå in i deras hjärna. Där har vi ju sen riktigt stora hotbilder när den här teknologin skulle hamna i händerna på fel människor. Så att, jag menar, om det nu är rätt så lätt att manipulera människor så skulle det ju bli allt för lätt då, tänker jag mig.
Vi återkommer till manipulation om en liten stund. Så nu antar vi då att de här minnena kan, vad det nu än innebär, men så som du beskrev det med liksom uppmärksamhetsriktande sparas på en hårdskiva.
Ja, koppling till tidigare erfarenheter och så här.
Så då blir just min nästa fråga, att är det här någonting som ens, vad skulle det innebära att kunna dela det här med en annan? Och det är ju också, att kunna dela det med någon annan är också en förutsättning för att det här ska kunna användas inom en rättegång till exempel. För att om, ja du skakar på huvudet, för om du ser det här, allting handlar om att koppla till tidigare minnen, så för att jag ska kunna ta del av ditt minne så måste jag ju ha på något sätt kunna ta del av hela din erfarenhet, hela ditt liv och samtidigt också kanske på något sätt kunna stänga av hela min erfarenhet, för annars så färgar ju det
något sånt.
Så det blir ganska
utmanande
filmer att se på här i rättsprocessen.
Det blir ganska svårt och hjärnan fungerar ju så att de spår, de minnesspår, minnesassociationer som aktiveras, de liksom blir sen lätt tända igen så att säga. Och det där tror jag att man borde ta över en människas hela hjärna, och det är nog ganska svårt att säga att det skulle kunna hända inom någon nära framtid.
Men vi kan kasta in här ett annat citat som kopplar till det här som vi pratar om nu. Det här är av fysikern och framtidsforskaren, framförallt framstegsoptimisten Michio Kaku, som skriver så här: det är ofta svårt att förstå andra människors perspektiv, deras smärta och ångest. Men med hjärnnätet, det vill säga samma brainnet som Nikolelis talade om, skulle vi kunna uppleva andras smärtor och rädslor i första hand. Så, men det här var ju just var inne på, att kan jag, för att jag ska kunna uppleva din smärta eller din rädsla, så det skulle ja.
Intressant. No, alltså, visst vet vi någonting om vilka områden i hjärnan som aktiveras vid rädsla, men det kommer ju väldigt stora temperamentskillnader in, alltså utöver de här skillnaderna i tidigare erfarenhet som människor har, så är människor väldigt olika tröskel för att expert reagera med ångest på situationer. Det finns människor som inte får ångest just av någonting som andra människor kunde känna väldigt stark ångest inför. Och att faktiskt kunna överföra liksom det här, den känslointensitet som till exempel aktiveringen av vissa områden i hjärnan medför hos en människa till en annan människa, så undrar jag nog. Vi borde förstås ha en hjärnforskare här, det är jag långt ifrån, så att det är nog lite spekulativt det här, men jag tänker mig nog att det skulle finnas ganska många hinder på vägen för en som just har att göra med väldigt olika, helt enkelt, både temperamentskillnader och erfarenhetsskillnader. Och man vet till exempel det här koppling också till brottslighet, att människor som är mera benägna att, eller människor som, ska vi säga, inte reagerar alls med ångest eller nervositet på situationer har i någon mån högre risk att börja att begå brott, antagligen för att den här sökande efter intensitet är starkare, eftersom liksom den egna, vad ska jag säga, personligheten inte så lätt erbjuder intensitet som för andra människor igen. Människor igen som är väldigt benägna att reagera nervöst och med liksom lite ångest och så här, så har mindre tendens att söka sådana här upplevelser.
Mm.
Och det där undrar jag ju igen att i vilken mån ska man kunna tänka sig överföra allt det här från en person till annan. Att även om vi skulle kunna på något vis aktivera samma typ av känslor, så kanske intensiteten ändå skulle vara väldigt olika.
Ja, jag funderar just på det här. Vi har redan sett att väldigt, väldigt svårt att tänka sig att jag skulle kunna ta del av ditt minne eller jag skulle kunna ta del av din upplevelse, därför att det skulle förutsätta att jag på något sätt kan ta del av hela dig på något sätt samtidigt. Då. Men på något plan tänker jag att det kanske kunde vara mer möjligt just att om vi nu igen har det här chippet kopplat till en dator som spelar in min upplevelse. Så om det som den spelar in är liksom känslointensiteten. Så här att här, jag tänker att det finns kanske någonting som är allmänmänskligt. Känslan av smärta, känslan av rädsla. Mm. Och som, om vi nu tänker, vi tar det här lilla, mitt lilla scenario som kom här i början av programmet. Och tycker vi just till exempel då ett förhållande, en parrelation. Mm. Där det ofta kommer upp fram det här, men du förstår inte hur jag känner.
Ja.
Och det här, och så kunde jag, kan det här ena parten i relationen spela in sin känsla under en viss ett visst gräl under en viss, och det här, och sen dela den här känslan, så här kände jag, här kan du nu känna hur intensivt jag känner i den här stunden. Vad väcker det här för tankar hos dig?
Det kunde ju vara intressant när du tar om parrelationer. Så tror jag att ett problem är det att ofta vet inte heller den som känner riktigt vad den känner, eller den kan känna väldigt olika några timmar senare, och den tänker jag tillbaka på att varför blev jag så upprörd över den här kommentaren. Så det kunde ju vara ett jättebra instrument i parterapi att titta på bådas känslor i den situationen, och förstås också för sådana som faktiskt begår övergrepp eller verkligen alltså slår sina partners eller är hotfull, använder psykiskt våld utan att kanske riktigt själva förstå det. Så det, jag ser gärna liksom potential till användningen av det här med hur man ska få det att fungera. Jag är lite tveksam beträffande. Men kanske du har rätt att man kan tänka sig att man skulle kunna via hjärnan nog kontrollera den här mängden av ångest, att fast den är olika hos olika människor ska man kunna sen på något objektivt sätt mäta att nu är den här människan verkligen ångest, för att den här människan behöver väldigt mycket mer av det här för att känna det. Och kanske man då kunde tänka sig att man skulle koppla, man skulle ge den här andra personens synintryck och att den så den har hört och sett, och kopplat till det den människans nivå av ångest, att då ska man kanske faktiskt kunna få en mycket bättre insikt i den människans upplevelse än vad vi har idag. Nu tänker jag att det skulle finnas möjligheter också, för att idag är ju inte bara vårt rättssystem utan ganska långt också terapibehandlingar och annat väldigt beroende av ord. Och precis, människor är otroligt olika utrustade när det gäller verbal förmåga att identifiera och verbalisera sina upplevelser och känslor. Och där har man ju ett stort övertag, till exempel i en rättsprocess, om man är väldigt verbalt begåvad. Och nödvändigtvis är det där nu inte heller alls någon bra indikator för vem som har liksom objektivt sett mera rätt, till exempel. Ja. Så det är ju klart att det skulle på sätt och vis vara väldigt fint om man kunde få lite mer objektiv, eller någon annan typ, de här är inte heller helt objektiva, men en tilläggsarsenal av subjektiva upplevelser och intryck. Och en typ av fall som jag förstås, som jag själv har arbetat en del med, våldtäktsfall, som ju ofta är väldigt problematiska därför att, från ett rättsprocessperspektiv, därför att det är ofta så att det är ord mot ord och det är väldigt, det inte finns riktigt annan bevisföring. Och själv är jag nog övertygad om att det finns en hel del fall där båda parterna talar så sant som de kan. Att ena upplever att det inte har hänt något liksom orätt, och andra upplever att hen har blivit våldtagen. Och båda kan tala så sant som de kan. Och där skulle det ju vara väldigt intressant att kunna gå in i en sån här, eller kanske inte så trevligt, men liksom viktigt kanske att kunna gå in i liksom någon slags mer objektiv version av vad det som egentligen har hänt i den här situationen. Och igen tänker jag mer kanske från det här förebyggande perspektivet, att vad är det den andra människan har upplevt och tänkt då den har upplevt sig ha blivit våldtagen. Och så här. Men så jag tror att jag är bättre på att se tillämpningen av det här än riktigt hur det skulle fungera.
Ja. Som ett sidospår kan jag också nämna att Kaku här, Michio Kaku, fantiserar om att det här kunde tillämpas inom underhållningsindustrin och inom att framtidens filmer inte bara skulle det här vara bild och ljud utan också liksom erbjuda direkta känslointryck. Jag som filmmänniska tycker inte att det här låter alls som något som jag ens skulle önska också om det var möjligt, för att konsten handlar för mig just om att via de här sinnesintrycken låta dig, eller låta publiken uppleva vad den upplever, inte tränga in vissa färdigt programmerade känslor i publiken, vad det än skulle betyda att göra det.
Absolut, jag tycker också att det fråntar väldigt mycket fri vilja och fritt tänkande, fritt kännande, och sen är ju en mycket potentiell problematik där att om man skulle kunna programmera in känslor, om vi talar nu om liksom från ett sådant kultur- eller medieperspektiv, man skulle programmera in starka känsloupplevelser, misstänker jag att risken skulle vara den att folk får allt svårare att själva skapa de här upplevelserna när de läser en bok eller ser en film. Och det här skulle vara fruktansvärt om vi skulle liksom avtrubba människans egna, genuina känslor genom att erbjuda dem direkt känslointryck. Så att, jag menar, tvärtom tycker jag att vi i vår kultur kan jobba för att göra människor mera känsliga för sina egna känslointryck snarare än att jag tänker att det ska faktiskt finnas en sån här risk. Och sen tänker jag ju nog att jag tycker ju att till exempel litteraturen erbjuder en väldigt, väldigt, väldigt fina möjligheter till att få en inblick i hur en annan människa känner och tänker och upplever så där på ett mer allmänt plan. Det är fortfarande väldigt verbalt kopplat, och det fungerar bara för verbalt orienterade eller läsande människor. Det finns förstås ljudböcker också, men jag tänker att det är inte som vi inte skulle ha. Vi har ju en helt fantastisk möjlighet till ökad empati i just i litteraturen och konsten överlag.
Ja, men det visar just det att det behövs något så enkelt som tryckta ord på ett papper nu för tiden läser man ofta digitalt, men i varje fall det behövs bara ord för att skapa väldigt starka intryck. Man behöver inte kanske de här enorma maskinerna. Men om vi nu fortsätter tro att det finns den här maskinen som kan läsa av minnen och läsa av upplevelser och också förmedla dem vidare till andra via den här datorn, via chippen i hjärnan eller hur det nu än fungerar. Så om vi hade tillgång till så avancerad teknik, så tror jag också att vi kunde att det skulle vara möjligt att skapa falska minnen, att liksom programmera. Om jag kan skicka min upplevelse till dig via ett chip i min hjärna till en chip i din hjärna, så då tror jag att det också går att säga, hacka en upplevelse och skapa ett falskt minne hos en människa. Vad väcker det här för tankar hos dig?
Det finns det säkert, men faktum är att det går väldigt enkelt att redan nu manipulera fram falska minnen hos människor. Och vi har garanterat alla falska minnen som vi säkert för det mesta är helt omedvetna om. Vissa av oss kommer på dem i något skede av livet då vi blir konfronterade med en objektiv skildring av en händelse som vi tror oss minnas. Många har varit med om till exempel det att de själva upplever sig minnas någonting som sedan någon annan säger att det var ju min upplevelse att jag har berättat om det för dig. Men det finns massivt med forskning om falska minnen, och människans minne är så opålitligt och formbart och subjektivt att det ännu är väldigt, väldigt enkelt att gå in och manipulera människors minnen. Det har gjorts massivt med forskning till exempel där man har fått människor att komma ihåg saker som aldrig har hänt i deras barndom, som om det skulle ha hänt dem själva, med rätt så enkla metoder.
För jag är bekant med det att jag själva formar falska minnen, att jag inser att det där just som jag tror mig minnas egentligen mer eller mindre. Liksom, det har högst troligt inte hänt just sådär, eller åtminstone inte just sådär. Nej. Men att du menar att man kan också helt medvetet plantera specifika minnen hos någon. Kan du berätta lite mer om det här? Det här är väldigt
allra först vill jag säga liksom, så här, på ett så här, liksom, samhälleligt plan eller liksom, mera vitt plan så sådana som sysslar med minnesforskning inom folkloristik till exempel eller historieforskning, muntlig historieforskning så tänker ju sig så här att det finns ofta ett sådant liksom offentligt narrativ över hur vissa upplevelser har varit, fast evakueringarna från Karelen under krigstiden. Det finns ett väldigt starkt narrativ över hur de här evakueringsprocesserna gick till, och de flesta människor som har kommit ihåg sina egna upplevelser har på sätt och vis format dem eller lagt dem sådär ganska snällt efter det här offentliga narrativet, medan sen vissa människor har haft helt annorlunda minnesbilder, och då har de upplevt att det här stämmer ju inte alls, att så här gick det ju faktiskt inte till. Och det här gäller ganska långt för våra minnesbilder överlag, att om vi kommer ihåg så där som man nu minns liksom lite spritt fragment härifrån och därifrån, och sen får man höra att den situation man minns har gått till på ett visst sätt, så är det ganska lätt hänt att om inte den här skiljer sig väldigt markant från det vi tycker oss minnas, så införlivar vi våra egna upplevelser i det här narrativet. Men om nu någon säger att den här situationen gick alldeles annorlunda än vad vi tycker oss minnas, så då börjar vi ju liksom bli skeptiska och tänka att det här kan ju inte stämma. Men forskning har visat till exempel då två personer som i synnerhet av de här personerna är närstående eller liksom har en bra relation, litar på varandra. Om de ser är med om två olika händelser eller ser två olika videosnuttar men tror sig se samma och ombeds diskutera efteråt, så märker man sen när man intervjuar dem att de har skapat en liksom sammanblandad version. De har varit helt okritiska till vad den andra har sagt. Och det här ser man i riktiga rättsfall också. Till exempel då svenska ministern Anna Lind blev knivhuggen till döds på NK, var det nu, 2003 tror jag. Så då bara polisen, det var ju många vittnen till den här händelsen som förlöpte väldigt fort. Och polisen ville förstås ha kvar de här vittnena för att kunna förhöra dem om signalement. Så de bara alla de här vittnena vänta tillsammans i ett rum. Och det var ju, visade sig senare ett kardinalfel, därför att de hade ju föga överraskande diskuterat sinsemellan vad de hade sett. Och då var det ett av de här vittnena som hade varit allra närmast förövaren som sa att han hade en kamouflagemönstrad jacka. Och efteråt var det flera vittnen som sa att han hade en kamouflagemönstrad jacka. Och sen fick man ju fram övervakningskamerabilder som visade att han hade en grå munkjacka, alltså hoppare. Och inte alls någon kamouflagemönstrad jacka. Han hade nog armégröna byxor. Mm. Och här tänker jag att dels det att det här ena vittnen verkar så säkert på sin sak och hade stått rätt så nära, gjorde att de andra litar på henne. En annan sak är kanske just det att den här kamouflagemönstrade jackan ligger liksom väldigt nära våra minneskategorier för armégröna byxor. Så det var liksom lätt att tänka sig att det liksom blandades lätt ihop med deras minnesbild. Men sådana minnesförvrängningar tänker jag mig att händer hela tiden åt oss alla. Och vi, jag menar, om vi ser någonting, vi står bredvid någon annan och frågar, vad händer annat? Det är så inte precis allt. Så brukar vi ju godkänna det den andra säger. Och efteråt är det väldigt svårt att komma ihåg vad det är vi själva har sett och vad det är den här andra människan har sagt. Och det här har säkert på många sätt varit en helt viktig del av människans fortlevnad. Vi har liksom fungerat som grupper och det här yttre hotet, om ett yttre hot har hotat en individ i gruppen, så har det hotat hela gruppen. Det är helt samma vem det här hotet har riktat sig till i första hand. Det finns säkert något som har liksom också biologiska eller evolutionära orsaker att vi fungerar så här. Men sen har man då alltså forskat i bland annat om man faktiskt kan få människor att komma ihåg hela händelseförlopp som aldrig har ägt rum. Och den här forskningen blev väldigt aktuell och viktig under 90-talet i USA då man hade börjat tala om den här problematiken med att barn blir utsatta för sexuella övergrepp, vilket hade varit väldigt lite omtalat innan dess. Och då man förde saken på tal så gick det lite som nu senare i MeToo-diskussionerna, att det var en massa också gamla övergrepp som kom fram i dagsljuset därför att man egentligen fick på sätt och vis tala om dem. Men småningom visade sig också att det fanns sådana enskilda terapeuter vars alla klienter började småningom komma ihåg tidiga upplevelser av sexuella övergrepp. Och så vanliga är ju trots allt inte sexuella övergrepp i barndomen, speciellt inte incestuösa övergrepp, alltså övergrepp inom familjen. Så det blev ju, folk började bli skeptiska sen småningom och tycka att det är lite märkligt att den här ena terapeutens alla klienter har varit med om det här. Och det där, då börjar man. Men då blev det en så här väldigt, väldigt hetsig till och med diskussion kring det här att
kan de vara fel, vissa av de här minnesbilderna? Att kan man liksom bara utgå ifrån att allting stämmer som människor kommer ihåg, eller är det faktiskt möjligt att människor börjar komma ihåg sånt som inte har hänt? Och då börjar ju forskare ta sig an den här frågan. De kunde förstås nu inte manipulera människor att komma ihåg sexuella övergrepp för att det skulle vara väldigt oetiskt. Men man har ju massvis med studier fått människor att komma ihåg att de har tappat bort sig i köpcentrum och blivit hittade av någon. Att de har flugit luftballong med ena föräldern trots att man vet att de aldrig har gjort det. Att de har tappat en tårta på ett stort bröllopskalas. Annat som har varit så ändå så där både genant eller spännande eller personligt eller skrämmande. Och det har visat sig att det är rätt så lätt att få ett stort antal människor att komma, att skapa sådana här minnesbilder. Och sen å andra sidan är det, vet man också att till och med väldigt traumatiska minnesbilder kan man helt enkelt glömma bort totalt. Att fast man får veta att man har varit med om dem så kommer det inte någon minnesspår av dem. Ja. Så att det där falska minnen är vi liksom duktiga på att skapa utan några särskilt stora teknologiska. Vi behöver ingen teknologi till det räcker med en människa som vi litar på som en terapeut eller en förälder eller en nära vän. Så det där, jag tycker att den mödan behöver man inte
ta. Återknyta till vad vi börjar idag, så människan är ganska samma och tekniken, det är inte bara det att tekniken inte förändras så mycket, utan tekniken behövs inte ens. Nej. För vi är än väldigt
föränderliga. Nej, och det är intressant om jag får ännu få säga en sak om det här med sannolikt falska vittnesmål och minnesbilder. Så jag läste här för en tid sedan Mirka Lappalainens fantastiska bok om häxprocesser i Norden på 1600-talet, eller i Sverige och Finland. Ja. Och där var det ju många skildringar då av både barn och vuxna vittnen som men till exempel barn då som vittnade om hur de hade på nätterna förts till Blåkulla, blivit utsatta för diverse hemskheter och sen flugits tillbaka. Och det här godtogs, eller man funderar nog i rätten att det är ju ganska speciellt för att barnen har ju bevisligen sovit i sin säng hela natten, men de tänkte sig att på något metafysiskt sätt hade de ändå kunnat på något vis flygas dit. Och det där... Jag tyckte det var roande att läsa den här boken för att även om vi nu inte idag hör berättelser om folk som flygs till Blåkulla så är den där liksom grundläggande frågeställningen ändå densamma. Att huruvida en människas minnesbild bara i sig kan vara tillförlitlig och vad borde man liksom beakta när man bedömer den och ska det finnas andra bevis eller andra vittnen och om människan verkar må psykiskt väldigt dåligt så hur ska man då bedöma den här minnesbilden och där har inte faktiskt vare sig rättssystemet eller människan ändå egentligen ändrat särskilt mycket på några hundra år.
Så nu, ja, med vår egen inre maskin vinner nu här över datorerna, det behövs säkert inte. Men som en avslutande fråga här så för dig, om vi nu inte tänker på dig som psykolog utan som människa. Hur ser du på, vad är framtiden för dig? Hur ser du på framtiden?
Ja, lite svårt kanske att separera mellan mig som yrkesmänniska och annan människa för att jag tänker att i båda rollerna så är nog framtiden är oviss och förknippad med oro då, framförallt vad gäller den här klimatfrågan. Och å andra sidan förhoppningar om att vi fortsätter göra sådana framsteg som vi bevisligen kan göra. Man kan trösta sig med att läsa Hans Rosling och tänka att det är faktiskt väldigt mycket som har gått väldigt mycket framåt och vi tappar lite det perspektivet. Nu tänker jag att det finns orsak att ännu vara förhålla sig positivt. Helt personligen så tänker jag ju att varje dag jag får leva och vara frisk och vara nära mina kära så är jag tacksam för.
Det här var tredje avsnittet av podcastserien Framtidens människa, som en serie i 8 avsnitt. Stort tack till Julia Korkman. Jag heter Viktor Granö. Och lyssna också på nästa avsnitt, för då nöjer vi inte oss med att använda datorer och manipulera våra hjärnor, utan då går vi in och manipulerar oss på gennivå.